lägger sin själ i jobbet med arbetslösa, men har lärt sig den hårda vägen att inte bli för känslomässigt engagerad. Fritidspolitiken, den står på paus medan hon fokuserar på att vara mamma. Och som ett raster över tillvaron vilar bakgrunden som flykting från Balkankriget och känslan av att samhället som en gång tog emot hennes familj inte längre är lika välkomnande mot flyktingar. Har hon rätt i det? Och i så fall varför? Hej hallå, det här är Livet i landet, podden i ett avsnitt där den 36-åriga småbarnsmamman Adelina Seydiyai Mehmeti i Varberg är huvudperson. I uppföljningen så har en av Sveriges ledande idéhistoriker, Svante Nordin, många spännande tankar om hur Sverige har förändrats de senaste 30 åren och vad det har fört med sig. Jag heter Linda Thulin och den här podden den är lillebror till sajten livetilandet.se. Där skriver jag längre artiklar med utgångspunkt från enskilda personers berättelse om hur de har det i Sverige idag. Det var sådana berättelser och hur de hänger ihop med samhället som jag saknade att få göra när jag jobbade på Sveriges Radio, vilket jag gjorde i 25 år. Så nu gör jag istället det här. Det är journalistik utifrån just precis mitt driv, mina förutsättningar och min uppfattning om vad som är viktig journalistik. Så får vi se vad det tar mig med tiden. Vill du bidra till det här projektet så kan du läsa mer på livetilandet.se eller på Facebook-sidan med samma namn. Nu har vi kommit till den punkten i programmet när jag säger hej till min vapendragare i själva poddmakandet, Roger Benke Bengtsson. Halloj!
Halloj Linda!
Du märkte att nu har jag anammat det, nu blev det vapendragare
ja,
hela vägen.
Jag kan stå ut med det epitetet, hörde du. Låt mig bara ställa en fråga. Ja? Din podd är alltså lillebror. Varför detta genus? Varför inte podden en syster?
Därför att jag är stora syster till en lillebror, skulle jag tro.
Det har vi det.
Ja, men det var ju en relevant fråga. Så blev det nog. Ja.
Du, Adelina, är på vår riktkurs idag. Hur hittade du henne?
Jo, men henne hittade jag för ungefär, jag var tvungen att gå tillbaka i rullorna och kolla, men rätt så precis 15 år sedan tror jag. När jag gjorde ett jobb för Röd i Halland där man skulle jobba lite grann med integration och få bättre sammanhållning i ett av de mer utsatta områdena i Varberg. Och då var hon en sån här ung, jag tror till och med hon var där på någon form av introduktion eller praktikplats eller projektanställning eller någonting sånt.
Men nu snackar vi 2005-2006.
Ja, någonstans där, precis. Och sen på något sätt så väcktes mitt intresse för henne och hennes driv och så. Och som den som lyssnar på podden vet vid det här laget så var jag sen borta från Halland i 10 år. Och när man då kommer hem så är det ju vissa människor man är mer nyfiken på än andra. Mm. Och Adelina var också fritidspolitiker. Men sen insåg jag att jag har inte sett henne liksom i politiken. Vart tog hon vägen? Så då tog jag kontakt med henne och så visade sig att nu fokuserar hon på företrädesvis och var småbarnsmorsa då. Mm. Men då kände jag att henne vill jag prata med igen.
Vad behöver vi veta innan vi lyssnar på... det här.
Ja, men jag funderar på om vi behöver veta så mycket mer än vad jag sa. Hon jobbar på ABF med arbetslösa och sen så extra knäcker hon också, eller inom ramen för ABF också i viss mån tror jag jobbar hon med svenskundervisning för nyanlända och sådär, så hon har ju den passionen också då. Och sen så bor hon tillsammans med sin man i en villa i Varberg. Han kom också hit från Balkan samtidigt som hon, fast han har bott i Malmö innan. Och nu har de 2 små barn, 2 tjejer som är, nu ska vi se om jag kommer ihåg, 3 och 6 år tror jag de är. Jag tror att det är vad man behöver veta om henne faktiskt. Många av de sakerna som hon säger hakar i väldigt många spännande samhällsfrågor tycker jag. En sak som jag tycker är väldigt spännande är att hon jobbar med arbetslösa, vilket ju verkligen ligger i tiden nu för tiden. Det är en väldigt viktig verksamhet, men den är också väldigt utskälld. Och det där pratar vi ganska mycket om. Hon pratar mycket om och är väldigt engagerad i det här med värdet av att ha ett jobb. Men det som jag då tänkte mycket på när vi pratade om det är att det där är en rätt så utsatt grupp som det kan vara jobbigt att möta. Och jag frågade liksom, hur gör man för att inte bli så känslomässigt engagerad i de här människorna som faktiskt har det väldigt tufft och många av dem som står långt från arbetsmarknaden som det är väldigt svårt att hjälpa med att ge jobb och sådär. Och då sa hon att det där hon lärt sig med tiden så pass mycket så att det till och med händer att hennes kollegor tycker att hon är lite kall.
Okay.
Ja, och då tyckte jag att vill man att någon ska tycka det? Men då menar hon att det där är ju en rent professionell inställning som hon har lärt sig den hårda vägen att man behöver ha. Och det lärde hon sig tidigt i livet när hon jobbade på det kommunala bostadsbolaget i Varberg. Vi ska höra när hon berättar om det.
Där fick jag ju träffa folk som var väldigt utsatta på alla möjliga sätt. Ekonomiska problem, missbruksproblem och så vidare. Och har man det i bagaget så är man ju inte aktuellt för en bostad. Det var ju väldigt tufft som ung att få träffa de här individerna. Men med tiden så har jag ju också lärt mig att inte ta med det hem så att säga. Utan ha tydliga rutiner och riktlinjer. och informera det och sen lämna det där.
Mm. Ja, du hör att hon har en liten sekreterare där också som håller på att fixa. Mm.
Mm. Jag tar barnen. Min enda reflektion över det Adelina säger är ju det här att inte ta med sig jobbet hem. Något som ju också kan drabba dig och mig i vår yrkesutövning ibland när man stöter på människor som har det både jobbigt eller som kan vara på ett eller annat sätt berör en.
Det var väl inte en tillfällighet att det var den frågan jag ställde, om man säger så. Nej. Att jag undrade lite grann hur man pallar det.
Jag förstår att hon var politiskt engagerad också.
Hon var engagerad för Socialdemokraterna när hon blev ganska tidigt. Men hennes väg in i politiken är också ganska spännande. Därför att när hon var någonstans i tonåren så hamnade hon i en liten identitetskris. Och tyckte liksom att vad ska jag i det här landet göra? Jag är från Kosovo, varför skulle vi flytta hit? Och kände sig inte riktigt hemma någonstans och sådär. Och då fick hon möjligheten genom kontakter i familjen och så att faktiskt få ett sommarjobbsuppdrag hos Kosovos dåvarande president. Så hon åkte ner dit och sommarjobbade där och fick liksom vara i den miljön. Och då menade hon att, då insåg hon att amen, det här är ju inte där jag hör hemma.
Nej,
den här kulturen är inte bekant
min
för mig.
Identitet, nej.
Och som liksom ett naturligt led i det då, och sen om det hängde ihop med att hon hade varit just hos Kosovos president, det vet inte jag. Men när hon då kom hem så började hon engagera sig politiskt. Det blev liksom ett sätt för henne att omfamna sin nyfunna, tydliga, starka svenska identitet på något vis. Och så blev hon politiskt engagerad. Men som sagt, hon gör ju inte det nu. Och hon har en del tankar om vad det innebär och hur det var att jobba som fritidspolitiker. Vi ska lyssna på det.
Det var ju tiden att få den att räcka till. Det var mycket uppdrag och framförallt var det ju möten. Möte efter möte. Möten om allting. Som en ung person så var man ju engagerad i andra saker än bara politiken och kanske hade ett heltidsjobb utöver, och det är ju svårt att mäkta med, vilket betyder då att de förtroendevalda, det är ju så det ser ut idag, att de har ju ganska hög ålder och som då presenterar oss som invånare, men det är svårt att hänga kvar som förälder och som en ung person på grund av det.
Saknar du det?
Ja, definitivt. Definitivt. Och jag är övertygad om att det blir någon form av comeback så småningom. När jag har landat i det här att ja, men nu är tjejerna så pass stora att jag behöver inte vara här hela tiden.
Mm, det finns löften om att komma tillbaka.
Ja, och jag hade en tanke ett tag om att det här skulle vara uppföljningen faktiskt. Alltså hur ska vi få en bättre blandning på människor som jobbar med fritidspolitik och hur kan villkoren bli bättre? För att det är ofta lätt att säga att ja, men de där politikerna, du vet, det snackade väl lite grann om i förra avsnittet också. Men de flesta är ju fritidspolitiker och gör det här upp till att de har andra jobb och liv och allt vad det innebär och så.
Rätt sketna ersättningar, ja, men, för både det tas av arbetstiden, men det tas framförallt väldigt mycket av ens egen fritid till väldigt, i princip obefintliga summor. Det ska man tänka på när det raljeras om politikerlöner och så vidare. Det stora flertalet har ju i princip inget, de får lägga pengar till.
Det var det jag tänkte, det fanns någon slags folkbildningsaspekt i att snacka vidare om det. Men jag tänker att det finns anledning att återkomma till ett sånt ämne, för det är så pass spännande.
Verkligen.
Men det som ju också är intressant, och det är ju, och det var ju också den stora förändringen sen hon och jag träffades såklart, eller en av de stora förändringarna i hennes liv, att hon hade blivit mamma. Och att det på något sätt var så enkelt för henne att ja, men nu vet jag vad som är prioriteringen och sådär då. Så att jag frågar ju henne om hur det har förändrat henne att bli mamma. Ska vi höra vad hon säger?
Det har ju förändrat mig så något så otroligt. Jag var ju som sagt väldigt aktiv politiskt och jobbade mycket i mitt andra jobb. Men så fort jag visste att jag skulle få Laura så var det liksom det här är det jag ska göra nu. Hon ska få liksom 100% av min uppmärksamhet. Och då var det bara så självklart att säga nej till alla uppdrag och fokusera på det här. Jag har ju ett visst kontrollbehov och det har jag ju haft tidigare också, men det har inte märkt så tydligt som det har gjort sedan jag fick barnen. Så jag är ju så rädd för allting och tänker liksom massa, alltså framtiden, vad gäller dem. Jag vill ju inte att de ska bli utstötta, varken i skolan eller i samhället. Så vi jobbar mycket med det här hemma, att de ska, ja, vi läser mycket och vi pratar om allt möjligt. Också det här på liksom könsidentitet. Det är okej att vara precis som man vill vara. att någon inte säger att du inte klarar av det här för att du är en flicka. Det är också mycket som jag i alla fall liksom pratar mycket med dem om, att du kan göra precis vad du vill. Det finns inga gränser bara för att du är ett visst kön. För det är det som jag är orolig för, att de kommer att sätta hinder för sig själva på grund av att de är de de är. Kanske är det för att jag kanske hade åstadkommit något helt annat om jag vore pojke. Alltså så.
För det är skillnad på tjejer och killar. Det är väldigt stor i din kultur också.
Ja, alltså det är ju skillnader även här. Det är mycket man kan jobba med här. Men ja, där är jättestora skillnader. Det finns ju inte några gränser för vad en pojke kan uppnå. Men för en flicka så är det ju... Ja, du ska ju helst vara den här söta tjejen liksom. Det behöver inte vara så mycket mer.
Spännande att få det perspektivet med när man har en annan kulturell bakgrund kontra genus.
Det som var intressant när hon berättade det här, för att vi kan ju alla känna igen oss i det här med köns, alltså stereotyperna, och att du ska kunna bli vad du vill oavsett vilket kön du är och så. Och det har vi ju, som hon säger, alla, även i Sverige då. Men så är det liksom extra mycket i hennes kultur, och då berättade hon för mig efteråt när vi har snackat att det här var hon lite så där, det var lite jobbigt för henne att berätta det, för hon var lite rädd att det skulle liksom bli något tjafs kring det eller sådär. Men i själva verket så fick hon ganska mycket pepp från det. Att det var fler som sa att men det där, alltså kanske att det var lite, nu kanske jag övertolkar, men du vet att man inte riktigt, man pratar inte riktigt om det, och sen när någon lyfter att det här slåss vi lite för,
så är det
i vår.
Som att lyfta väcket lock, ja.
Till exempel berättar hon ju att de ofta får frågan, när ska ni skaffa nästa barn? Därför att de har ju bara två flickor och de behöver en pojke. Och de försöker förklara att vi är jättenöjda, vi har två välskapta flickor, vi behöver ingenting mer. Men att det behöver man liksom prata om på ett annat sätt. Men grejen med henne är då, det här kommer vi också återkomma till, det är att hon konstaterar det här. Men hon är också ganska liksom odramatisk i det, för det här är också bara en realitet. Man behöver, som vi snackade ju om det här förra veckan, det här om att man måste alltid värdera saker. Det måste man inte.
Nej.
This is the facts, så liksom.
Jag måste bara få inskjuta där. Jag tycker också det är intressant med en människa som har Adelinas perspektiv. Att, för när hon börjar prata om liksom att jag vill skänka dem en uppfostran där de känner att de kan klara allt. De ska inte stöta på några hinder eller fördomar och så. Och då tänker jag utifrån möjligen ett etniskt perspektiv, utifrån deras etnicitet eller att deras föräldrar en gång har invandrat hit från södra Europa. Men det är inte det som primärt ligger i Adelinas begreppsvärld, utan det är genusfrågan.
Eller hur?
Det är patriarkatet och strukturerna. Så där fick jag mig en snäpp på näsan. Mm. Och det är intressant.
Men du, det är ju också det här då att det är väl lika bra jag river det här plåstret med en gång, för att det kommer liksom inte undan. Jag tycker att Adelina är jättespännande, men jag vill ju väldigt gärna undvika att gå i den här typiska fällan att men nu ska jag prata med en kvinna som kommer hit från ett annat land, så att det inte ska bara bli en massa migration och den typen av frågor, utan att det finns genusfrågor och fritidspolitik, det finns en massa spännande, hur arbetslöshet och så, som inte har någonting med det att göra. Så det vill jag egentligen, för jag vill inte vara förutsägbar och för att jag tycker att den där debatten ibland är rätt jobbig. Men hon har så mycket spännande saker att säga, och hennes röst är ändå någonting nytt, känner jag. Så att det hamnade ändå väldigt mycket där, för att det gav mig jättemycket att prata med henne om det.
Ja, men jag får bara skjuta in det. Det är därför jag tycker det här är spännande. För utifrån det jag vet om Adelina och det ni alla andra lyssnare har hört, hon och hennes man och familjebildningen där verkar ju vara ett skolexempel på det man kallar god och bra integration. Alltså, kommer hit, anammar samhällets strukturer och samhällets normer och så vidare, och skapar sig ett liv innanför det. Man utforskar sin gamla bakgrund men inser att nej, det är Sverige som är mitt land. Mm. Och bygger sig en framtid här. Mm. Det som vi ser politiker på Parnassen idag stå och gapa om att så många inte gör.
Ja, exakt.
Så det ger ju ett väldigt intressant perspektiv.
Jag tycker det med. Man ska nog inte underskatta värdet av att det är Varberg de bor i heller. Alltså det är en småstad. Men det hon också då säger, som hon ganska snabbt kommer in på, som jag blir så engagerad i, det är ju att hon berättar om hur var det när de kom hit? De kom alltså hit 1992 i samband med Balkankriget. Kom till en flyktingförläggning i Borås först, och sen så hamnade de så småningom i Varberg. Och hon beskriver liksom skillnaderna mellan då och nu.
De minnen jag har från det att vi kom till Sverige, det är ju väldigt glada och positiva minnen. Vi tog som hand, om man nu kan säga så, på ett väldigt bra sätt. Där var förberett innan vi kom till skolan att här skulle vi vara. Det var någon som tog emot oss. Där var det elever som var så intresserade av vilka vi var. Alltså ett mer positivt omhändertagande. Inte på samma sätt som det var 2015 och faktiskt där idag också. Att den eleven som kommer till skolan är mer en belastning för både lärare och skolan överhuvudtaget. Alltså man tänker på hur mycket det kostar med resurser och vad den personen belastar samhället. Tänker jag att det är lite så man resonerar idag jämfört med när vi landade här.
Det är spännande med någon som har det, har Adelinas perspektiv.
Ja, men precis. Och det är klart att hon var 7 år gammal när hon kom hit och alla har sina individuella historier och så. Det måste man ju alltid komma ihåg.
Tänker, man får ju inte ta det här för en sanning, utan det är en bild av flera.
Ändå ett perspektiv på det, precis. Och grejen är den att när vi då pratar lite mer om det här med hur det var 2015 och det som liksom på något sätt ju ändrade väldigt mycket av synen och politiken i Sverige och så här då, när det kom så många flyktingar, inte minst från Syrienkriget, så berättar hon också om, alltså det fanns en rädsla också då, en syn på den andra. Och det är spännande därför att då är ju inte hon annorlunda än alla vi andra, utan då blir ju hon och hennes familj också de
ytterligare
som
en del i vårt kollektiv.
Betraktar den andra som att den är någonting som är farligt. Vi ska höra hennes resonemang kring det där.
Både syskonen och föräldrarna ville nog helst inte att jag skulle jobba med nyanlända. Men mitt engagemang för att de skulle få någon aktivitet och inte bara sitta i de här stugorna och vänta på att få besked från Migrationsverket. Vi ville ju att de skulle börja med sin språkträning. Men ja, där fanns en rädsla och visst var jag också lite. Alltså jag kom ju inte dit ensam.
För att tajmingen då var ju också precis samtidigt som det var en massa terrorattacker. Så att
absolut.
Den här rädslan för att någon terrorist skulle ha smugit sig in bland dessa människorna var ju ganska reell.
Ja, så den bilden som man målar av de här personerna som kom, den var ju inte positiv från något håll egentligen. Man blir ju ganska färgad av det, av nyheterna och så. Sen att de lever i ett helt annat samhälle. De tänker inte som vi och de, alltså deras syn på kvinnor och så vidare. Det var man ju helt färgad av innan man kom dit. Men så ser man att det faktiskt inte är så, utan de är ju här för att de inte kan vara i sitt hemland. Och de vill ju bara kunna komma vidare i samhället och försörja sig. Precis som alla andra, precis som mina föräldrar ville när de kom hit.
Insiktsfullt får man väl säga. Eller reflekterande åtminstone.
En viktig insikt även för henne då liksom.
Ja.
Jag känner att det var någonting med detta som jag var väldigt uppfylld när jag kom hem och hade träffat Adelina, som jag berättade om för så många människor. Och jag vet inte om det säger mer om mig än om någon annan, så att det tar jag verkligen på mig i så fall. Men jag tycker att när man ska prata om de här frågorna som handlar om integration och ursprung i andra länder, flyktingmottagandet och våra olikheter och allt det här, så finns det någonting i det som gör att jag försöker vara ganska rak och ganska förnuftig i mitt sätt att förhålla mig. Men jag pallar inte heller med när saker blir så här, man måste tycka något visst. Eller man ska, nu får man inte säga det ordet. Eller nu får man vara försiktig så man inte trampar folk på tårna och sådär. Mm. Så jag kan bli lite orolig. Jag vill veta en massa saker om människor och hur de tycker och tänker och känner. Men jag vill inte använda fel ord. Jag vill inte förolämpa dem. Jag vill inte få dem att känna att nu fuckar jag in dig någonstans där du inte vill vara. Okay. Alltså det blir lite som att gå. Det blir lite hal is och så, va? Och det kan ibland göra att jag känner att det gör att jag inte riktigt vågar snacka om de här sakerna med människorna som det berör. Och jag tyckte det var så underbart med Adelina, för jag behövde aldrig tänka så.
Men jag tror de flesta är som Adelina. Det är du och jag som är formerade i en medievärld där det är liksom, du får inte uppvisa några fördomar, det ska liksom, förstår du?
Ja, och det kanske också alltid finns någon som kan ta illa upp och då hör den av sig och så får man liksom det, man märker dem som inte
exakt.
Tycker om.
Och sen så finns det de som har det som sin livsgärning att alltid påpeka hur fel media har.
Så är det verkligen, och det är ju en baksida av att jobba med det som vi har gjort och så. Men sen är det också det här att jag tycker verkligen att jag inte heller vill kränka andra människor. Men man vill också på något sätt inte hålla på falskhet och det här är det värsta jag vet. Men i alla fall, så därför så vågade jag då fråga Adelina om lite grejer.
Men jag måste bara säga, jag tror själva vi har satt upp en extremt hög ribba där vi är rädda för att det här kan vara kränkande. Jag tror att när du pratar med Adelina, eller om du skulle prata med människor som kom i flyktingvågen 2015 och så tror jag det är helt avskalat fråga på. Vad roligt att du intresserar dig för mig.
Men det finns ju till exempel en sån klassiker som jag upplevde väldigt mycket när jag bodde i Stockholm. Som är det här att många som har ursprung i andra länder, eller som det ser ut som att de har ursprung i andra länder, för det handlar ju många gånger om det med, alltid får frågan, var kommer du ifrån? Och så blir de väldigt provocerade och känner att jag pallar inte få den jävla frågan en gång till. Men det som var komiskt, om man nu kan kalla det för det, var ju att jag som hallänning flyttade till Stockholm och kände mig så fel i Stockholm och kände att jag måste hela tiden tala om, ja men du vet, jag har ju liksom en bakgrund ifrån Halland och jag har vuxit upp i en småstad och det här kan inte jag, och det här begriper, jag fattar inte tunnelbanan, alltså du vet, för mig blev det ett sätt att visa vem jag är och varför jag kanske inte riktigt kan alla koder och så, och då drog jag lite likhetstecken med att, ja, men är det inte likadant oavsett om det är en annan del av Sverige eller en annan del av världen man kommer ifrån. Men grejen är den att jag behöver ju inte få den frågan 22 gånger om dagen. Nej. Alltså förstår du, för att det är inte, mitt utseende påverkar inte att folk alltid måste fråga. Så det finns någonting där som också är rätt spännande att snacka om. Men som sagt, för Adelina så säger hon ändå så här att hon har som sagt kommit fram till att hon är svensk, men hon har också accepterat att hon kommer inte fullt ut att upplevas som det av samhället.
Man kommer ju alltid möta folk som på olika sätt kan liksom hinta om att du inte är härifrån. Men det är ju det här. Ja, ditt namn är lite annorlunda, eller du pratar lite annorlunda. Var är du ifrån? Och så vidare. Och det är ju det att det är liksom en hint om att du inte är som vi eller som oss. Du är något annat liksom. Och ja, det stämmer ju då att jag har landat i det att jag känner mig som svensk. Och det är egentligen inget konstigt i det. Alltså jag har ju kommit hit som, jag var nästan 7 år. Alltså jag har ju levt hela mitt liv här. Gått i skolan och jobbat och på olika sätt varit ute i samhället. Alltså det är klart att jag har formats här av det svenska samhället. Alltså något annat skulle ju vara jättekonstigt. Men där finns ju, det var samma i politiken, att jag mötte, att, alltså det här att jag fick ta de här frågorna som hade med integration att göra, det var ju så naturligt för andra, men inte för mig. Men jag skulle ju ta de frågorna för att jag var ju själv invandrare.
För jag fick också känslan av att du inte ändå... Men du har accepterat det. Du verkar inte göra något stort nummer av att det är så.
Jag är ju ganska realistisk av mig. Som sagt, jag har ju landat i att samhället, det svenska samhället, kommer ju att se mig alltid som en invandrare. Jag själv ser mig som en svensk.
Jag fick uppfattningen av att det inte är någonting du tar strid för.
Nej, absolut inte. Utan jag bemöter det mer än gärna. Alltså jag kan sitta i de diskussionerna och bemöta det på ett helt okänslosamt sätt. Alltså det är inget som jag blir sårad över om någon skulle kalla mig för det. Att jag är en invandrare, jag är inte en svensk. Men det har nog också att göra med att jag kan min historia, jag kan min bakgrund. Jag är ganska trygg i den jag är och stolt över den jag är. Jag är stolt över min bakgrund. Men det är också så här, jag känner mig och jag har rätt till att känna mig som en svensk. Det tycker jag. Mm. Sen att någon annan kan hävda något annat, det får de stå för.
Ja, intressant Linda. Det är ju så. Epitetet sitter ju i betraktarens öga på något sätt. Och jag tycker Adelina gör ju en helt rätt reflektion. Det är ju hennes bild som är relevant för hennes liv och hennes nära och kära. Vad någon annan tycker. Hon kan varken påverka det eller beröras för mycket av det, tänker jag.
Jag tror också att det i viss mån handlar lite grann om hur man ser på frågan som sådan. I hennes fall så känns det som att här är det ju någon slags pragmatisk inställning till hur ska jag få mitt liv att funka så att det blir så bra som möjligt för mig och min familj. Mm. Många av dem som då har en annan approach här och som markerar och tar strid eller vad vi ska säga, de kanske också har ett högre politiskt syfte i att jag har gjort mig till en person som vill få er alla att förstå hur mycket ni liksom sitter fast i de här sättet att tänka och där ni tror att ni vet, alltså du vet, ställa sig på barrikaderna. För mig är det här så viktigt. Och de har ju en jätteviktig funktion. Så att det är ju inte det att det är fel. Utan det kanske mer är att det finns olika sätt att förhålla sig till det. Vi ska avsluta med att prata lite mer på samma tema. Men det som du också var inne på innan. Att du ju då tänkte, aha, när hon var orolig för barnen så tänkte du hon kanske är orolig för liksom etniciteten och inte könet då. Och det är ju ett intressant dilemma som väldigt många behöver förhålla sig till. Och det har vi ju vuxna människor i Sverige idag som också måste förhålla sig till. Att vara födda i Sverige, känna sig helt svenska men inte ha ett svenskt namn och ha ett utseende som för vissa människor inte känns svenskt. Och det är de ju väldigt medvetna om, att så kommer det att bli för deras flickor också. Och så pratar hon lite grann om hur de ska förhålla sig till det.
Det är ju så att både jag och min man växte upp här och kom hit samtidigt. Tjejerna är ju födda här. De känner ju inte till något annat än Varberg där de är födda. Men det är också någonting som vi pratar mycket om, och det kan man ju se på väggarna här att vi har Kosovo på kartan, och de undrar över varför har vi det, eller vi försöker också prata en del albanska med dem så att de har det med sig. Alltså, jag tror att det är viktigt att de känner till det. Men det vi rustar dem med, det är ju att någon gång, om det inte redan har hänt, så kommer de ju att pekas ut som någonting annat. Och det kan ju komma som en chock för dem. Men det är något man får prata om. Att andra kanske inte ser er som... Ja, hon heter Nova, men efternamnet är ju lite konstigt. Med Meti liksom.
Jag vet inte vad jag ska säga.
Jag tänker att det där är dilemman man måste förhålla sig till, som kan göra mig, apropå att jag ibland blir förbannad. Därför att det där är ju så viktigt att komma ihåg i den här debatten där vi alla snackar om att ja, men vi måste våga prata om det som är problemen. Vi kan inte blunda för problemen med flyktingmottagande och så vidare. Nej, men det som blir problemet när vi hela tiden gör det här till en fråga som handlar om grupptillhörighet, och när det liksom inte blir på individnivå, det blir att det är så många människor som blir collateral damage, som på något sätt åker med i, som inte har någonting med det att göra, men som bara på grund av sitt namn eller sitt utseende blir stämplade som någonting annat. När vi pratar om det vårdslöst eller inte liksom hittar ett bättre sätt att förhålla oss till att prata om de här frågorna. Jag tänker att det är bara en annan sida av samma mynt som vi har varit inne på flera gånger.
Jag tänker att det finns något väldigt vackert i det här, att det fortfarande hänger en liten flagga från Kosovo. Alltså
de har en karta över Kosovo där de har märkt ut hemfödelseorterna för Adelina och hennes man.
Ja. Stoltheten över det, och att det på inget sätt motsäger just strävan att ingå i en svensk kontext och att bli svensk, så att säga.
För att bredvid hänger den tavla på Turning Torso, för han har ju vuxit upp i Malmö, hennes man. Så att det finns liksom både och där.
Ja, och då tänker jag tillbaka, alltså genom hela människans moderna civilisation så har man ju hela tiden hanterat den här typen av diasporor. Och jag menar, turkar finns det överallt på den europeiska kontinenten med sina. Tittar vi på det stora landet i väster så har du ju enorma enklaver av irländare, italienare, indier, alltså hela världens befolkning som fortfarande bevarar sin. Ja, jag vet också att USA är ett otroligt komplext och problematiskt land och att man har motsättningar mellan folk av olika etnicitet och religion. Men ändå lever man under samma tak, så att säga. Jag inbillar mig någonstans att det är klart att det går här också.
Ja, och det är nu vi kommer in på den nästa delen av det här programmet som också är väldigt spännande. Därför att det handlar ju om just det som Adelina plockar upp, att hon upplever den stora skillnaden mellan när hon kom hit och hur det är nu. Och det kan man ju, ja det är ju inte så konstigt. Tänk vilken skillnad det var när jag gick i skolan och hur det är i skolan nu. Alltså det är ju ingen big deal egentligen, det är länge sedan, det var 30 år sedan. Men jag började tänka tillbaka, för jag har ändå varit liksom yrkesverksam under alla dessa år. Och tänker på, wow, vad mycket som faktiskt har hänt i samhället. Och så blev jag lite nyfiken på att tänka så här, hur mycket av det spelar roll i det här som hon upplever, att vi har en annan syn på flyktingarna som kommer hit nu, att vi intresserar oss för dem på ett annat sätt, ser dem mer kanske som problem idag än vad vi gjorde förr, och nyfikenheten är inte lika stor och sådär. Vad kan man säga om hur har samhället förändrats och vad har det med vartannat att göra och så? Så då tänker jag att det ska bli uppföljningen. Och då gjorde jag dessutom så att jag har spelat in en person som jag hittade, som är, nu ska jag ha hans rätta titel, han är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid universitetet Lund, och är en av våra mer namnkunniga filosofer. Han har skrivit mycket böcker om filosofi och sådär. Och han heter Svante Nordin för övrigt, och han skrev en bok bara här om året som handlar om Sveriges moderna politiska historia, där han går igenom olika faser av den politiska historien, och liksom, han kallade det för moderna politiska projekt, det vill säga varje gång man förändrade någonting i hur man ser på politiken och sådär. Och då är det väldigt spännande, därför att då menar han att det politiska projekt som vi i Sverige och världen befinner oss i just nu, det är lite på upphällningen för det första, och det startade precis då i liksom 89, 90, 91.
Ja, för vad har vi där? Jo, vi har ett östblock som helt plötsligt återvinner friheten och en av världens supermakter som kollapsar, och ett kallt krig som har förhärskat.
Ja, och jag måste erkänna att när jag började prata med honom, så jag var ju liksom väldigt ung på den tiden, så jag var ju inte riktigt samhällsintresserad i allt som föregick det som hände då. Jag tog studenten 89. Liksom.
Inte den, nej, så att jag den bilden hade, har man ju inte.
Så jag hade inte riktigt tänkt på det när han satte det i perspektiv. Liksom. Så det är det som är så spännande. Att jag frågar honom då om liksom, hur kan man förklara den här förändringen i människors mentalitet. Då har han ett par bra förklaringar som företrädesvis börjar såklart med att det är ganska länge sedan. Men sen ska vi höra mer vad han säger.
Början av 90-talet, det är ju väldigt länge sedan. Det är oerhört länge sedan. Och när det gäller flyktingar så har ju situationen i Sverige förändrats både faktiskt och i upplevelsen eller speglingen. Faktiskt på det viset att Sverige har kolossalt mycket flera utlandsfödda idag än vad man hade i början av 90-talet. Också på det viset att man hade en inställning då som var, det var globaliseringens första euforiska år, när man tänkte runt om i världen, inte alls bara i Sverige men kanske i Sverige ännu mer än någon annanstans, att nu lever vi i en globaliserad värld, det finns inga gränser, det finns inga problem, öppna dörrarna, när det gäller invandring så finns det inga integrationsproblem, inga ekonomiska problem, de som säger någonting annat är fascister och så. Så att det var en helt annan politisk situation än det är idag, va?
Tidigt 90-tal, ja, det är länge sedan som Svante säger. Det inser man.
Jag gillar begreppet global eufori, att det var en sån, man fattar liksom det.
Jag måste bara få inskjuta där. I mitt 50-åriga liv så tittar jag nog också tillbaka på 90-talet som den liksom globalt sett lyckligaste tiden. På något sätt är formellt kriget över, östblocket frigörs, Sovjetunionen blev en spelare, eller Ryssland blev en spelare som alla andra, bryts upp i en massa stater. Det finns en supermakt, och den har förvisso sina problem och baksidor, men den är fortfarande demokratisk. Så men 90-talet är lite så, det glada 20-talet snackar jag ju våra föräldrar om, eller våra far- och morföräldrar. Jag skulle säga att 90-talet är någonstans där också, tror jag, i ett historiskt perspektiv.
Men det är så spännande att du säger det, för det här beror ju på vad man har. Jag tänker nämligen precis tvärtom. Mm. Därför att jag jobbade ju under den perioden inom socialsvängen och i skolans värld. Och vi hade ju den berömda 90-talskrisen som kom i början på 90-talet. Så det som jag tyckte blev så uppenbart, det var ju det här hur man var tvungen att strama åt i det offentliga.
Ur ett svenskt perspektiv så är det naturligtvis en sinekur, ja, absolut.
Exakt. Så jag har inte ens tänkt, men det är spännande hur man har de där perspektiven. För att återgå då till min huvudfråga som jag har till Svante, där vi liksom också får en stor historielektion på köpet, så är det ju det här, den förändrade synen på flyktingar. Och då säger han att det finns liksom framförallt två, kanske tre olika förändringar som har haft väldigt stor betydelse under den här perioden. Vi ska höra när han berättar om det.
Alltså det är två riktigt stora förändringar som har kommit under de senaste åren. Den ena är flyktingkrisen. Som för några år sedan, va? Som ledde till en total helomvändning från den svenska regeringens sida och från Löfvens sida. Och det gick ju över en natt. Det var ju väldigt dramatiskt, en helomvändning i hela flyktingpolitiken. Det andra är naturligtvis Sverigedemokraternas intåg i riksdagen och tillväxt som förändrade den politiska kartan och alltihopa detta. Och dessutom, en tredje sak, det är naturligtvis hela omvärldssituationen. För det fanns ju en sorts sån där global eufori, historien är slut, nu kommer alla att acceptera den globaliserade marknaden och den globaliserade demokratin, och Ryssland blir demokratiskt och Kina är på god väg och så. Så att det fanns ju den här väldigt optimistiska stämningen och en sån optimistisk stämning och en sån eufori är ju trevlig. Jag menar, även om den delvis vilar på illusioner så är den ju tillfredsställande på något. Det är roligt att vara glad, va?
Ja, han menar ju... Ja, det är roligt att vara glad. Mm. Förlängningen här är ju alltså som sagt att sen blev det ju inte så. Utan sen fick vi då hela den omvärldssituationen med flyktingströmmar som vi inte heller hade kunnat förutse. Så att det är ju spännande att det är ett par sådana avgörande saker som spelar in. Det som jag pratade med honom om som jag tyckte var spännande också var ju det här att... Ja, men du vet, vad är det nu för gammal film när de säger, kunde du inte tänkt på det lite, det är ju G, Ugglas karaktär i filmen G, kunde du inte tänkt på det lite tidigare? Alltså det vill säga, här kunde vi väl se komma att det här skulle bli ett problem, kan man tycka.
Rimligen.
Ja, men nej, menar han. För det är ju många som idag är väldigt så kritiska mot politikerna och menar, hur såg ni inte detta komma? Han är rätt så pragmatisk i det här, i att men det här är sånt som inte, det är inte så lätt att se det komma. Jag gjorde någon liten liknelse som jag upptäckte när jag pratade med honom, som är att det lite grann är som när man är nykär eller när man är nygift, du vet, att man har en bild i teorin om att och så ska vi gifta, så ska få barn och så ska vi bo där och jobba där och så, och sen så kommer liksom livet och vardagen och dåliga vanor och ja, du vet, hela det där kittet.
Prinsessdrömmen krossas av dispensrealism.
Ja, och man får liksom anpassa, det betyder ju inte att inte livet fortsätter, men man måste anpassa
eller att
det
livet
liksom
på något sätt är sämre.
Nej, precis.
Det är bara annorlunda.
Man måste bara anpassa det efter hur den praktiska verkligheten ser ut. Och det där var en liknelse som han lite grann köpte där, Svante, vi ska höra.
Ja, men det tror jag verkligen. Det är för att de gamla konflikterna, kalla kriget och så, försvann. Och hela terrorbalansen och allt det där som vi alla hade oroat oss för i decennier. Och det är klart att när de gamla problemen på det viset försvinner och hela världen blir friskförklarad, så då ser man inte att ja, men bakom knuten så finns det kanske nya problem av olika slag. Och det gällde ju också marknadsglobaliseringen. Man kunde ju se att denna globalisering medförde en massa positiva saker. Tillväxt, miljarder människor lyftes sakta ur fattigdom och så vidare. Och nackdelarna med det där, ökade klyftor etc. etc. Kinas, inte bara att kineserna fick det bättre, vilket ingen kunde missunna dem, utan att de stärkte sina militära muskler, vilket inte kanske vi är lika glada över. Så. Alltså man såg, det blir ju lite där, ja, äktenskap okej, okay, eller förälskelse vid första ögonkastet eller någonting. En ny era. Och hur ska man kunna veta vad som blir problemen i den nya eran?
Nej, så är det ju. Hur ska du kunna förutse vad du tycker om din nyvunna passionerade förälskelse om 2 år? Det vet man ju inte.
Nej, men det har varit så eländigt som det hade varit innan då, så plötsligt så ser man ljuset i horisonten. Ja, men det första man gör då är ju inte att leta problem. Det säger sig självt. Mm. Jag tyckte det var så uppfriskande att höra detta ur ett större perspektiv. Liksom. För det är så lätt att sitta där och tänka, folk har ingen koll. Vad är det för politiker som bestämmer? Hur kunde man inte fatta? Nej, men man kan inte det. Och det som han också visar är ju att det här, apropå att han har gjort en bok om de olika projekten sett över de senaste 200 åren, att det är samma typ av mönster. Att det är så man går in i någonting och bara, det här är det nya. Och så är man inte riktigt, så behöver man tid på sig att liksom upptäcka vad som inte funkar under resans gång och så. Apropå det då, att det var väldigt stora förändringar som skedde under de här åren, att det är ju inte de lilla grejerna, att vi har en väldigt hög flyktinginvandring, att vi har en globaliserad ekonomi, fri rörlighet på både varor och tjänster och människor och alltihopa. Det är liksom väldigt stora som påverkar i grunden väldigt mycket hur vi lever våra liv. Ett annat problem med detta då, det var ju att det där var ju, även om vi alla är demokratiskt valda länder, de flesta av oss, så är det ju ingenting som kom från dig och mig. Att vi bara, nu vill vi ha en globaliserad värld. Nej. Utan det var ju liksom någonting som skedde. Och det har ju också påverkat hur vi som medborgare har förhållit oss till de här förändringarna.
Det kom inte underifrån, utan det hade ju väldigt mycket att göra med murens fall, det kalla krigets slut, också IT och digitaliseringen och allt detta. Och det var ju inte, det uppstod ju inte ur folkdjupen, utan det var ju en förändrad internationell situation som ställde politiker och företag och så inför nya utmaningar. Och det här som blev problematiskt, de gamla bruksorternas försvinnande och den gamla industrins försvinnande och outsourcing och alltihopa det där som har drabbat människor i Sverige, men också i USA, i Storbritannien, i Frankrike, överallt. Det var inte befolkningen på marken som hittade på det, utan det var ju en förändrad internationell situation. Och, där, och så var ju en del av, om du tänker på både Göran Persson och Fredrik Reinfeldt, deras retorik, så handlade det mycket om att anpassa sig. Alltså alliansens arbetslinje, det handlar mycket om att anpassa sig till en situation som redan var för handen. Vi kan inte ha det gamla skattesystemet, vi kan inte ha de gamla regleringarna, därför att Sverige måste följa med sin tid.
Nu sitter du och nickar sådär vilt igen.
Ja, men Svante säger precis det jag har tänkt på, men han sätter ord på det ju i lite mer konkreta termer. Han lägger ju kartan här.
Ja.
Det är ju det som är så uppfriskande.
Och det som är spännande också, om man fördjupar sig lite grann i det i boken och så, det är ju att det faktiskt inte spelar jättestor roll vilka som har makten rent politiskt. Därför att på något sätt så var det ju så att Socialdemokraterna anklagades ju för att bli för mycket höger under en period. Och tvärtom blev det ju för alliansen att de lite grann
anammade. De nya moderaterna, ja, arbetarpartiet.
För att det fanns liksom någon slags gemensam bild av att så här behöver vi göra. Och så gjorde man det.
Men det där är snarare reaktioner och pareringar på en faktisk verklighet än frukten av politiska visioner.
Exakt, precis. Och vi lämnar det bakom oss, ska man också komma ihåg. Svante kallar ju den här fasen då för mångkulturalism och globalisering, den som vi då är inne i nu. Det vi lämnade bakom oss då, det var ju folkhemmet och välfärden och välståndet.
Som bestod av ganska hög grad av industrialisering, konformitet, nationalism.
Ja, precis. Och som ju då ansågs vara väldigt förlegat, i alla fall i vissa kretsar, just för att det blev på det sättet. Mm. Men samtidigt så var det också, för individen var det också en tid då många fick det väldigt mycket bättre. Och sen började det här hända då.
Låt mig bara säga, jag tror egentligen inte problemet med omstöpningen. Jag tror problemet vi ställs inför är två. Dels att förändringen är lite självgenererande. Den går inte helt att styra. Den är frukten av vårt kapitalistiska, alltså vårt globaliserade system. Två, det går så rasande snabbt. Mm. Så det är omöjligt att plocka ner alla bollar.
Mm. Det är ju det med. Kommer att återkomma till även det faktiskt. Mm. Mm. Jag ska också fråga honom också lite mer konkret om samhällsutvecklingen. Vad man kan tänka sig att det som påverkar då det som Adelina upplever, att det finns en misstänksamhet. Och hon
som
berättar,
inte fanns när hon kom från,
ja,
Balkan,
precis,
som sjuåring.
Hon berättade när de flyttade in i sitt villakvarter så var de inne hos grannarna och fikade och sådär. Och de kvinnorna som hon möter nu och lär prata svenska, de lämnar ju inte hemmet. De går, nej, inte ut på stan, de träffar inte folk. Det är en sån enorm skillnad i det. Och det delvis ju såklart handlar om en reservation från vår sida, så att säga, infödda svenskarna. Så att, så här resonerar Svante kring liksom mer konkret vad det är som gör att den här inställningen har förändrats.
Utanförskapsområdena, gängkriminaliteten, rapporteringen om integrationens svårigheter, också det faktum att Sverige successivt steg för steg har tagit emot invandrare, flyktingar från allt mera avlägsna kulturer. Att ta emot personer från Baltikum eller från Finland är lättare än att ta emot personer från Irak eller Afghanistan. Det kulturella avståndet har blivit större och ex-Jugoslavien låg någonstans där mitt emellan. Och det är ju inget konstigt i och för sig att kulturkrockarna blir häftigare när de som krockar är mer olika varandra ifrån början. Och det gör det svårare för de som är flyktingar eller invandrare, men det gör ju också den svenska befolkningen inför en annan utmaning. Så att det är inget konstigt i detta, det är ganska självklart. Och det handlar inte bara om invandring, det är en aspekt av det hela, utan det handlar ju om den ekonomiska globaliseringen med det här som jag sa, ökade klyftor mellan högavlönade och lågavlönade, industrier som slås ut och outsourcas och alltihopa det där. Det är ju inte samma sak som migrationen, men det är också aspekter av en stor samhällsförändring som träder in.
Ja, det finns ju mycket i det här att diskutera och reflektera över. Så intressant.
Det som hände mig ungefär i det här läget av intervjun, det är att då börjar jag lägga ett pussel där jag tänker så här, men vänta nu här. Så vad säger han egentligen? Han säger att under de här 30 åren när vi ser väldigt mycket förändringar i attityden till andra människor från andra länder, och vi ser Sverigedemokraternas framväxt som vi helt har gjort till en invandringsfråga, migrationen, det handlar om flyktingarna, det handlar om det.
Integration.
Ja, precis. Mm. Men är inte det som Svante säger nu egentligen att men det är inte alls bara det som det här handlar om? Utan att det här faktiskt handlar om parallella samhällsutvecklingar som händer som tillsammans utgör att det blir på det här viset. Alltså,
det är mer komplext än en fråga om
marknadsglobaliseringen och outsourcingen och hur arbetsmarknaden ser ut och hela den biten. Det har ju ingenting att göra med, det har ju liksom att göra med hur vi styr, hur världen styrs.
Och, med, och hur vi påverkas av världen.
Ja, och digitaliseringen och IT och sociala medier och en massa grejer som överhuvudtaget inte har att göra med hur många människor som kommer hit från ett annat land. Nej. Hur ser vi på våra socialförsäkringar som vi snackade om här om veckan eller häromdagen? Synen på bidragssystem, hur vi driver våra skolor. Det finns så mycket som har samhällsförändrats som är en del i att vi har liksom gått över i mer marknadstänk som på något sätt ändå påverkar hur samhället har förändrats till det bättre eller det sämre. Det kan man tycka vad man vill om, men man kan inte säga att förändringen i samhället bara har att göra med det, och det blir lätt att göra det så enkelt. Och sen kommer nästa aspekt som är minst lika viktig, nämligen hur gick det här till? Alltså om vi återigen ska göra Sverigedemokraterna till någon slags symbol för att det finns ett missnöje, så är det också så att eftersom vi inte kanske kände att ja, men, det här är den nya världen vi vill ha, den ska vi rösta fram nu, så påverkar det ju också att vi faktiskt är, eller vi, men många svenskar är lite förbannade över att vi lever i det samhälle vi gör, för det var inte det här vi ville ha.
Nej.
Och det här snackar Svante också.
Om du jämför med Trump i USA, det är ju inte alls samma sak, men ändå där fanns ju invandringen som en delaspekt av det hela, men det väsentliga handlade ju mera om att, och det tror jag det gör i Sverige också, att människor som befinner sig ganska långt nere på den här sociala stegen, att de känner sig överkörda, de som kanske inte är så välutbildade, inte så välavlönade, kanske har varit arbetslösa en lång tid, bor på orter som ingen bryr sig om och som betraktas av etablissemanget, media, politiker med en axelryckning eller kanske till och med lite förakt. De, när de får en röst, när det kommer politiker som ställer upp för dem och som säger det som de tycker, då blir de glada och entusiastiska. Det de har misstrott har inte varit politiken utan politikerna. De politiker som inte brytt sig om dem. Och när de då får en röst, populism säger man ju. Men populism är ju, det ligger liksom i demokratins natur på något vis. Att folket vill ha en röst. Även de som inte är så framåt, så unga, så välutbildade, så välavlönade. Det är en klassfråga kan man säga. Det är bara det att det som vänds upp och ner är att förr i världen så trodde man då att underklassen skulle vara vänster och nu är den höger på något vis.
Wow, snacka om att sätta ord på saker.
Svante Nordin alltså, professor emeritus i idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Ja, jag höll dig lite tajta tyglar här nu. Dels för att vi testat ett nytt koncept med dagens program där vi har röster från båda sidorna, både huvudpersonen och uppföljningen. Och det blir lite längre podd då. Men så vill jag liksom också att, jag visste att han har mycket bra saker att säga och så snackar vi efteråt. Så nu är det så här bara, nu släpper jag kopplet fritt.
Ja, men Svante var jättebra. Han sätter ju ord på saker som, och förklarar, sätter det i en kontext, även om det är ganska korta illa här. Så han är väldigt konkret. Han vidgar perspektiven för mig, som ändå anser mig liksom, som ju ändå jobbar med journalistik och som anser mig ha liksom hyfsat god koll, så att säga. Så är det ju saker som faller på plats här.
Det är ju det här med, som vi pratade visioner i något av avsnitten här då, att det finns lite för lite visioner. Det finns också lite för lite breda penseldrag, tycker jag, kring det här med liksom att förstå saker i det stora. Vi hamnar så lätt i de små detaljerna. För det som jag ju verkligen fick med mig, apropå att jag blev lite upplyft av att han säger att det var inte så konstigt att vi inte förutsåg problemen, det är ju liksom djupt mänskligt så. Så säger han ju också det här med populismen, för fråga honom lite grann, är du orolig över vad som väntar runt hörnet ur ett demokratiskt perspektiv när det gäller det stora missnöjet som vi ser inte alls bara i Sverige utan på många håll. Och han bara, nej men det där är liksom demokratins, det är själva grejen med demokratin, att vi har ju val som kan stabilisera detta. Populismen menar han ju är nödvändig, för det är ju den som talar om för oss om vi möjligen har gått för långt.
Men det är ju ett epitet som vi i media gärna läser in som någonting negativt. Det snuddar vid demagogi, det vill säga du vädjar till en individs lägsta känslor, det här med liksom annan religion och dom där borta så här. Populism växer gärna ihop med det, men om vi ser det i ett vidare begrepp och så har det ju sin plats i politiken också.
Ja.
Det ska vi ju anamma.
Det han säger också är ju lite grann att populismen blir ju lite grann det hur människor känner. Alltså det finns en intellektuell elit som liksom alltid ligger steget före sådär, och som ju var de som kanske först såg bristerna med folkhemmet och tyckte att vi behövde någonting annat för det var förlegat och så. Mm. Men vanliga människor som inte är där, de är ju också ganska känslostyrda, och vi är människor med allt vad det innebär. Och det var det han liksom pratade om någonstans, att vi kan inte hålla på och förlöjliga och raljera över att människor är människor, utan vi har våra processer, vi tycker att sånt vi inte känner igen är lite jobbigt, och kanske är det så att lärdomen vi ska göra nu inför att vi går in i det som väntar härnäst, det är att vi får inte ha för snabba förändringar. Det är precis det du pratar med, att det går så fort, va? Mm. Att vi behöver, och det här är mitt sätt att uttrycka det, vi behöver med oss alla på tåget.
Yep.
För vi har ju olika sikt beroende snarare, på var i tåget vi åker.
Ja, liksom. Det är snarare det som är problemet, att det går så fort.
Ja.
Mm. Det är inte förändringen i sig, men vi är vana vid att förändring kommer lite långsammare.
Och
men
de
i
och med
digitalisering, globalisering och allt, så det rasar på
ja,
så
men dels
fort.
Det, men det handlar också om det här, och det vet ju du och jag som journalister också, att när man sitter och jobbar med de här frågorna hela tiden, vi har koll på omvärlden, vi vet hur lagar och regler funkar, de som jobbar i politiken är ju hela tiden i det hela tiden. Men vanliga människor lever ju sina liv där de ska liksom hämta och lämna på dagis och sköta sina vanliga jobb och rensa gräsmattan och klippa gräsmattan gör man kanske. Men du förstår vad jag menar. Folk har inte alla de här argumenten. De som sitter och jobbar med det här hela tiden har ju alla de här sakerna klart för sig. Det har ju inte vi andra.
Och hörs då mer och får tolkningsföreträde.
Precis.
Och, liksom så.
Och då kan vi bli liksom, alltså den här känslan av att men du är obildad och dum. Ja, lite obildad är jag, för jag har inte fått samma chans som du att lära mig alla de här grejerna.
Nej, men i en snotifierad medievärld och där det liksom läggs fokus på helt fel saker, så är det ju inte så konstigt att folk inte har hela bilden eller kan tillgodogöra sig hela bilden. Hur fan ska du hinna med det? Du ska hämta ungarna på dagis, det ska lagas mat, du ska sköta ditt jobb, du ska vara snygg, du ska lägga ut något skit på Insta och sen så ska du helst.
Ja, det är lite svårt.
Hur ska jag kunna?
Och det är liksom, på något sätt så var det ändå så att jag har varit ganska beklämd ett tag över vart i världen på väg. Det är ju lätt att bli det. Men jag var mycket mindre beklämd.
Gud, vad gammal du lät nu. Får jag kontra det om mig, eftersom du har kastat det på mig.
Nej, men det var skönt för mig, för jag blev lite mer upplyft av det här att känna att det är... Sen ska vi ju försöka stävja dåliga utvecklingar. Vi vill ha ett bra samhälle. Vi vill inte stå för... Alltså, verkligen, vi ska inte lägga oss ner och dö. Det är inte det jag säger.
Nej.
Men att det finns någonting... Det finns en naturlig process här. Och det finns en självsanering i systemet.
Jag tror framförallt att det kan skänka lite förtröstan. Att det finns en framtidstro. Men jag kan också känna att det finns en förtröstan i att... Ja, den här utvecklingen hade vi nog fått lite... oavsett hur vi hade agerat, och jag tror att den kan, för jag tror att många går runt och kanske skuldbelägger sig själv, och hur kunde vi låta det här ske, och hur kunde vi få parallella utanförskapsområden med samhällen där folk kör runt och skjuter varandra, nu raljerar jag, men vilket, fan vad dåliga vi är, kunde vi inte göra, vi hade ju det så bra här uppe i landet vid polcirkeln liksom, men det är nog förmodligen inte helt och hållet vårt fel.
Nej, men precis,
vi har suttit i händerna på en globaliserad värld som har rasat på.
Det finns ju också den svenska aspekten, att vi ju har gjort en grej av att vi är väldigt tidigt ute. Vi är ju den världens modernaste land och så. Så vi ska ju alltid ligga steget före. Mm. Och då är det ju bra på ett sätt, men då är det samma sak där. Då gäller det fan i mig att du har med dig allihopa med. För du kan inte gå före om det bara är en liten klick som gör det och visar att men vi är så före med feminismen och med migrationen och med hållbarhet och allting. När du bara har liksom en klick som är med på det och sen är det en annan klick som inte riktigt har hunnit med.
Så vi betalar lite för våra neurotiska trendkänsla här nu.
Ja, men det är ju en hobbyanalys, men de är ju så goda som några ibland.
Du, en fråga som jag hela tiden dock kommer tillbaka till, som jag någonstans tycker är kärnvärdet i det här. Är det möjligt med den välfärdsstat som Sverige byggde under stora delar av 1900-talet och som starkt vilade på arbetarrörelsens framväxt under det tidiga förra seklet och som sen blev det vi kallar folkhemmet, men som i hög grad bygger på en etnisk homogenitet, en religiös homogenitet, den bygger på ett industrialiserat samhälle där folk går till stora enheter klockan 7 på morgonen, äter maten från sin unika box och går hem klockan 4 av 4 veckors industrisemester. Förstår du vad jag menar?
Ja.
I den kontexten funkar ju det välfärdssamhälle som du och jag uppväxte i, med dagis och gratis skolor och i princip inga klyftor. Det fanns A-lagar då också, men det var väl ungefär det. Är den överhuvudtaget möjlig i en globaliserad värld där det här lilla konungariket då utsätts för allt vad globaliseringen ger oss i både plus och minus? Är det möjligt att en mindre andel av befolkningen ska hålla den andra delen av befolkningen under någon, i någon slags social jämlikhet. Jag ställer bara frågan, är den möjlig eller får vi någonstans tänka om?
Jag hade önskat mer av den typen av samtal, absolut. För jag tror ju att du har rätt i det. Att det är klart att det här, kommer du ihåg när du och jag hade en diskussion om det här om månaden, när vi började prata om någonting och var lite mer högljudda än vad vi är i radion. Mm. Om det här med att politikerna håller på och diskuterar vad det ska vara för färg på soffan. Men ingen snackar om huruvida soffan ens går att sitta i längre.
Nej, den är på sina håll jävligt nött och nersutten och omöjlig att sitta i. Men politikerna har pratat om färgen på tyget.
Ja, man ska liksom göra en liknelse. Att det kan vara, att det behövs andra typer av diskussioner. Vi kan inte fastna i de här detaljerna, för det är någonting övergripande här som handlar om att, eftersom det också är så att det verkar ju som, nu är det också hobbyanalytikern i mig, som säger att nästan alla partier ska ju ändå på något sätt försöka profitera på att vi alla vill ha en välfärd. Alltså välfärden är ju ett gångbart. Alla vill ju ha det. Det är ju ingen som säger nej, men välfärd vill vi minsann inte ha.
Och det tycks ju vara konsensus.
Exakt.
Va? Men är det inte någonstans där vi skulle börja? Är det verkligen konsensus?
Men det tror jag det är, men det är hur. Det är ju inte omet utan huret.
Ja.
Hur man ska ha det, vem ska betala för det, vem ska ha det.
Exakt,
och
jag känner idag att vi formar bilden av detta konsensus som någonting som vi hade på 50, 60, 70, 80-talen. Men det är ju för fan inte relevant. Det är ju jättelänge sedan.
Plus att det är ju som sagt det är svårt för att vi lever så olika typer av liv idag, så att det går inte att ha en enhetlig diskussion riktigt. Det här är ju superspännande och det är väl kanske det vanligaste ordet jag har sagt under de här avsnitten, tror jag. Men vet du vad, vi måste sätta punkt nu?
Nej.
Jo, det måste vi. Vi ska göra det genom att säga att nu har vi åstadkommit 4 stycken poddar där vi ju har experimenterat lite med former och så. Vi har ganska klart för oss vad vi vill prata om och hur anslaget är, men formerna för den ljudliga versionen av Livet i landet är lite a work in progress, som det heter. Och vi vill gärna ha inspel från folk som lyssnar och så. Hör gärna av er. Det finns ju en Facebook-sida som heter Livet i landet, och sen så finns det sajten och där finns alla kontaktuppgifter till mig och sådär. Och jag finns också på Facebook, så man kan ansöka om man vill. För nu vill vi ha liksom inspel, tankar. Vad har du väckt för tankar att lyssna på det vi gör? Är det här någonting som är spännande?
Vad skulle du vilja höra? Är du kanske en människa som Linda ska åka och träffa?
Exakt. Mm. För det här är ändå vårt sätt att försöka prata om de här frågorna på ett lite annat sätt och låta andra människor vara huvudpersoner och sådär. Men det är verkligen en testpilot som vi inte riktigt vet var den landar. Så ju fler människor av er som lyssnar som vill ge inspel, desto gladare blir vi. Och sen ska vi säga det också att nu tar vi lite sommarlov och du har ju hela tiden livet fullt med saker du ska göra. Men det har även jag på andra håll, och så lite grann samla tankarna kring det här projektet som sen tar en ny start till hösten. Så vi säger tack så mycket till alla som
lyssnat. Ja, men önskar en vansinnigt skön sommar. Och kul att du har hittat hit och lyssnar på Livet i landet podden. Linda, strålande arbetat så här långt. Keep the dream alive. Hoppas vi kan fortsätta med det här. Ja, det är besjälande, det är skojigt och det är intellektuellt vitaliserande.
Tack snälla, Benke. Hej.
Hej då.